Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det blir ett lite speciellt avsnitt den här veckan. Vi är ju i slutet av Merkurius retrograd och jag som tyckte att jag hade kommit ganska lindrigt undan just teknikmässigt den här retrograden känner att jag blev drabbad av lite olika saker nu här. Så eftersom att det har strulat till sig i min planering så tänkte jag att jag skulle göra ett litet frågeavsnitt istället med era lyssnarfrågor om astrologi. Jag har samlat in frågor från er via Instagram och några av er har faktiskt skickat in frågor i ljudformat och det tyckte jag var väldigt kul. Så jag tänkte att vi ska börja med en sån fråga på en gång.
Jag har en fråga. Jag är väldigt tävlingsinriktad och både med mig själv och andra och känner att jag hela tiden tävlar med andra och med mig själv och hela tiden behöver bli bättre. Och tycker att det är ganska jobbigt när jag inte presterar så bra som jag vill. Kan man se det i sitt horoskop någonstans eller vart kan man utläsa ens tävlingsinriktad och också hur man hanterar förluster?
Det finns ju soltecken som är mer eller mindre tävlingsinriktade. Tänker kanske på sådana som väduren eller eldtecknarna. Och det är ju, ja, förutom väduren så är det lejonet och skytten. Den som är eldtecken. I dem finns det ju naturligt ett driv efter att uppnå saker och man brukar väl koppla väduren generellt till det här. Men det finns en annan placering som man brukar titta på när det kommer till just sånt som tävlingsinstinkt eller viljan att uppnå saker och prestera saker och den här förmågan att pusha på oss själv till att göra saker. Och det är planeten Mars som vi alla har i våra horoskop. Hur ens Mars fungerar och hur pass inriktad man är på kanske att tävla med andra eller att tävla med sig själv eller komma i mål och sådär. Det syns ju bland annat i vilket tecken som Mars befinner sig i ens födelsehoroskop. Och där kan man tänka att har man då Mars i ett eldtecken så kan det här vara ganska starkt i ens personlighet även om man är till exempel solkräfta eller solfisk eller sådär. Har man då Mars i ett tecken där Mars är väldigt driven och väldigt stark, så kan det här vara väldigt starkt i en i alla fall. Mars har 3 tecken där planeten fungerar som allra bäst. Dock kan man ju säga att Mars fungerar bra i alla eldtecken. Men den fungerar av eldtecknarna och av alla tecken i zodiaken allra bäst i tecknet väduren, där Mars är hemma och är direkt, explosiv, impulsiv och ja, tävlingsinriktad. Jag tittade lite snabbt på olika personer som har Mars i väduren och jag såg då att det var ganska mycket sportpersoner, bland annat Ronaldo, fotbollsspelaren, som väl man måste säga är tävlingsinriktad. Även Conor McGregor, som är en irländsk MMA-stjärna. Men sen även sådana som Tyra Banks, och det tycker jag syns i henne, även om hon inte är någon liksom sportperson. Dels startade hon den här tävlingen, toppmodell, men hon är så snabb och explosiv på något sätt i sitt beteende. Sen är Mars hemma i ett annat tecken i zodiaken. Och det är faktiskt ett vattentecken, men det är väl vårt eldigaste vattentecken, skorpionen. Där är Mars också väldigt besluten om att vinna och uppnå saker. Men det kan ta sig lite andra uttryck. Medan Mars i väduren springer liksom direkt på det som sker och agerar direkt och sådär. Så är skorpionen Mars mer beräknande, kanske kan verka lite avväktande och så slår den till direkt liksom. Man kan jämföra skorpionen i Mars med, eller Mars i skorpionen, med så här en panter eller någonting som jagar på savannen, som, eller ett rovdjur så, som liksom ligger och lurar, och så precis i rätt ögonblick så slår de till och då får de in den här värsta fullträffen, och då spelar det ingen roll om det är liksom en gigantisk antilop eller vad det är, de är mindre, de klarar liksom hitta den exakt rätta punkten. Jag såg apropå såna här fighting-personer att Bruce Lee hade Mars i skorpionen. Även Greta Thunberg har det. Och det får man säga att hon är rätt så strategisk och långsiktig. Sen är Mars upphöjd i ett tecken som kanske inte ni väntar er. Men det är faktiskt jordtecknet stenbocken. Och där kan man säga att Mars blir lite svalare. Alltså Mars är en väldigt het planet, alltså den är varm, det är mycket hetta. Där kan vi se väduren, det här hettan, och stenbocken är ett svalt vintertecken. Men det som sker när Mars befinner sig i stenbocken är att planeten får otroligt mycket gjort och kan kyla ner sig lite, så den kanske inte blir lika, den slår inte åt alla håll, utan man kan istället fokusera på målet och verkligen se till att ta steg dit och liksom vara lite långsiktig. Har man Mars i de här tecknena, eller något av de här tecknena, eller ett eldtecken, så kan man tänka att man har en ganska stark så här tävlingsådra. Men det finns andra sätt att se det i horoskopet också. Det beror lite på var Mars är placerad. Har man Mars på en punkt som är viktig i horoskopet, vi har ju framförallt några sådana punkter. Jag skulle säga att ascendenten är Mars till exempel precis vid ascendenten eller precis vid medium coli. Då kan man tänka sig att den får väldigt mycket utrymme i personligheten oavsett vad den är för tecken. Och samma sak om man har Mars i till exempel konjunktion till sin sol eller i konjunktion till Uranus, kanske då kan det bli väldigt explosivt. Men till lite olika placeringar som gör att Mars blir starkare i horoskopet. Nästa fråga här kommer jag läsa. Kan man spå framtiden i ett horoskop eller se vad som kommer att hända? Det kan man. Eller jag ska svara så här. Det kan man göra till viss del. Och det finns lite olika tekniker för det som jag ska berätta för er. Men jag tycker också att det är viktigt att säga att astrologi är en kombination av vår egen vilja, våra egna val och energierna runt oss. Ditt horoskop presenterar energier för dig. När är det bra på att agera på någonting? När är det bra att inte agera på någonting? När har du möjlighet att lyckas med någonting? Eller när är det stor chans eller risk beroende på hur man ser det? Att du blir förälskad eller sådär. Så att horoskopet funkar bäst som en guidning i dina egna val som du kan inspireras av och planera efter. Så jag tror inte riktigt på det här att man ska försöka läsa ut väldigt exakta händelser eller exakta svar, utan mer försöka använda astrologi som en hjälp, som en slags coach. Födelsehoroskopet som vi ju, eller som jag går igenom med mina gäster i podden, det är ju den födelsekartan som vi föds med. Alltså när vi tar vårt första andetag, den tidpunkten, platsen, datumet, året och så vidare. Hur såg kosmos ut exakt då? Var stod planeterna i för tecken? Vilka relationer fanns mellan planeterna? Det är det vi kallar för aspekter. Var befann sig de här graderna? Och så vidare. Det hänger med dig hela livet, de här placeringarna. Och det kan vissa tycka, liksom, hur kan det spela roll? Eller varför är det viktigt? Det kanske är slump och sådär. Och där tror ju jag personligen inte att det är en slump när vi föds. För jag har ibland fått frågan på Instagram och sånt där från er att ja, men jag skulle egentligen ha fötts då och då, men jag kom några veckor för tidigt. Kan jag egentligen vara ett annat tecken och sådär? Och så är det ju inte, utan det är det som händer när det händer. Det är det som spelar roll. Och jag tror ju, som flera andra, att det inte som sagt är en slump när vi stiger in i den här världen. Och jag tror att vår själ på något sätt väljer vårt horoskop. Och att horoskopet sen fungerar som en slags karta för oss i det här livet. För att guida oss i vad vi behöver utveckla eller hur vi behöver utvecklas. Tillbaka till det här med att stå spå framtiden i astrologi. Då finns det lite olika tekniker som man kan använda. Det finns många, men det finns tre som jag själv använder en hel del. Det är det som kallas för transiter. Det är någonting som kallas för progressed planets, eller på svenska framskridna planeter. Och sen finns det en teknik som heter horary. Horoskop. Jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska. Horär möjligen. Transiter, det är ju det som jag brukar skriva för er om på Instagram och sådär, när jag säger att nu står Jupiter och Neptunus så här och så vidare. När man tittar på hur olika transiter påverkar oss, då använder man det här som är ditt födelsehoroskop som du har med dig från när du föddes. Och så ser man hur födelsehoroskopet ser ut i relation till hur planeterna ser ut idag. Så att om du har din sol i tecknet Vattumannen, då har du nu när Pluto är i Vattumannen en påverkan på din sol från Pluto. Samma sak om du har solen i Oxen, kan du ha en påverkan från Pluto genom en kvadratur och sådär. Och det här är ju de här geometriska mönsterna som vi tittar hur planeterna interagerar med varandra via. Transiterna rör sig fort genom vårt horoskop. På en månad ungefär så har månen rört sig genom hela ditt horoskop. På ett år har solen rört sig genom hela ditt horoskop. Och de här kortare transiterna som solen och månen, Venus också ganska korta transiter och Merkurius. De kan man titta och undersöka lite med sig själv så där. Mår man bra under vissa månader på året? Vissa mår ju väldigt bra i till exempel maj och de tycker alltid att september är jättejobbig. Och då kan det bero på att man kanske har väldigt fina eller positiva aspekter under maj. Och under september så har man väldigt hårda och jobbiga transiter. Sen har vi också planeter som rör sig långsammare. Och som har då lite större inverkan på en. För man kan säga när man har en aspekt från månen kanske bara varar en dag, solen några dagar och sådär. Då kanske det bara påverkar lite hur man känner sig, hur ens energi känns eller hur man mår. Medan som man har en Saturnus-transit så pågår den under några år och en Jupiter-transit under ett år ungefär. Så då får de större inverkan på ens liv. Och vi har även planeter som rör sig ännu långsammare som kan, med transiter som kan pågå under många år och därför bidra till mycket större förändringar hos oss. Det är ju Uranus, Neptunus och Pluto. Och genom transiter kan man ju se sådana saker som att om man till exempel har en, eller jag ser att någon har en Saturnus-transit kopplat till sitt relationshus eller kanske till Venus eller så. Då kan man tänka sig att det kommer bli en lite tuffare period i kärlek eller i relationen. Det behöver inte betyda att relationen tar slut. Men det kan betyda att man kanske behöver gå i terapi eller att man kommer ifrågasätta den och sådana saker. Så där måste man ju lämna saker öppet till en själv. Vill man inte att relationen ska ta slut, då kanske man kan vara uppmärksam på det här och istället göra så här proaktiva val. Många människor vill ju säga att astrologi skulle vara, men liksom fatalistiskt och sådär, att det tar ifrån oss den egna viljan. Men jag tycker inte att det stämmer, utan jag tycker mer att det ger oss en möjlighet att agera på ett bra sätt. Och också en förståelse för oss själva. Sen tycker jag tycker såklart att den egna viljan och den egna individen är jätteviktig. Men det jag tycker också är väldigt viktigt, som det känns som att vi har glömt bort under de senaste, ja, jag vet inte hur länge, men kanske sen industrialismen och sen liksom den här väldigt mycket vetenskapsrevolutionen tog över. Och det är ju inte så att jag är emot vetenskap, men jag tycker att när man raderade ut att vi ska bara tro på det som kan bevisas och människan är inte mer än en, människan bara är här, det finns inget syfte. Kosmos är liksom någon slags död materia som vi utforskar, men inget har någon mening, ingen har någon betydelse. Då blev det också ett alldeles för stort fokus på individen. På dig, vad vill du, vad ska du göra, vad kan du prestera, vem är du, vad känner du? Vi glömmer bort att vi är en del av en helhet. Och det tycker jag att astrologi påminner om oss. Bara genom vad astrologi är. Det är stjärnhimlen. Gå ut och ställ dig och titta upp på en stjärnklar himmel. Och se vad som händer med dig. Och jag får ofta känslan när jag tittar på en stjärnhimmel att det är så stort. Och att jag är så liten. Och samtidigt känner jag en sån trygghet i det. Att livet inte behöver kretsa exakt bara runt mig, mina val, mina behov. Utan jag är en del av allt. Jag är en del av de här stjärnorna, av rymden, av tiden som cirklar runt med planeterna. Sen har vi ju då det som kallas för framskridna planeter eller progressed planets. Och det kan man använda om man vill titta lite mer långsiktigt eller om man vill titta liksom utvecklingen i en persons liv. För där börjar det vid födelsehoroskopet, man kan säga det börjar också vid födelseögonblicket. Men sen tittar man inte hur på planeterna står idag utan man flyttar planeterna framåt lite i olika hastighet. Solen flyttar ungefär en grad per år uppåt i horoskopet. Om du är född på, kan ta mig själv som exempel, jag är född på 2 grader i Vattumannen. Så under de 28 första åren i mitt liv så levde min Vattumansol genom Vattumannens livsläxor. Sen flyttar den in i fiskarna. Det är inte så att jag slutar vara Vattuman, men mitt ego och mitt jag utvecklas och kliver in, kan man säga, i lite nya livsläxor och nya sätt att agera och ta mig an världen. Och det här är roligt. Ni kan titta om ni tar upp en sån här progress chart som finns på Astroverktyg. För ofta kan man se en ganska stor brytpunkt när solen byter tecken. Varje tecken har ju 30 grader. Så beroende på när man är född så byter solen alltså tecken. Så att för mig som var född 2 grader i Vattumannen, då tog det 28 år innan min sol bytte tecken. Och jag kan säga när jag ser tillbaka på det så skedde det ett stort skifte där. Där jag gick upp i fiskarna och dels började liksom hänge mig åt min andlighet på ett annat sätt. Såna här framskridna horoskop är i alla fall väldigt bra för att se större livshändelser. Alltså när någon får barn eller träffar sitt livskärlek eller väljer sin karriär eller ja, tråkiga saker också givetvis. Men för där ser man ofta mer. Alltså transiter har vi många hela tiden. Så ett framskridet horoskop kan vara lite tydligare om man vill se sin livsväg liksom. Men som sagt, kom ihåg, inte här heller, handlar inte heller om att så här, det här måste hända, utan det blir, det här kan hända beroende på hur du agerar. För det är ju någonting att tänka på med astrologi överlag, att om du till exempel har en väldigt expansiv och positiv Jupiter-aspekt eller Venus och en astrolog säger till dig att här är det väldigt stor möjlighet att då bli kär om man till exempel vill det. Då är det ju inte så att det nödvändigtvis måste hända om man bara sitter hemma och väntar på det, utan det handlar ju om att hitta rätt ögonblick för att agera på saker. Sen kan det vara att det trillar ner i ens knä, men det är ju inte det vanliga, så att vi måste se horoskopet som just den här kombinationen mellan vad vi kan göra eller liksom med vad energierna säger, men också vår egen personliga drivkraft och hur vi faktiskt agerar. För om du inte agerar på en sån här Jupiter-Venus-transit säger vi, då kanske du har en mysig dag den dagen och ser en romantisk film som påverkar dig djupt, men sen kanske inte händer mer. Hade du gått på en dejt eller vad det nu är, så kanske det hade faktiskt hänt någonting som förändrar mycket. Och det är någonting jag vill säga om Jupiter överlag, för att det är en sån här planet som ger oss tur och som många önskar sig att se. Alltså man vill ha Jupiter-transiter för att det ofta för med sig bra saker. Men jag brukar tänka på Jupiter lite som på en, man kan tänka en snäll investerare. De kommer ju inte bara till dig för att du sitter hemma och inte gör någonting, utan de belönar ju dig om du tar fram en idé, jobbar och ber om hjälp eller liksom sträcker ut handen. då kan de förändra ditt liv. Så jag tänker på Jupiter så att så här, du gör hälften av jobbet, Jupiter kommer och ger dig den skjutsen eller den expansionen som du behöver. Horära horoskop då, det är den varianten som kanske är mest så här, liknar spådom eller är ett divinationsverktyg. Jag tycker de är väldigt spännande. Jag gick en utbildning i att läsa horära horoskop för ett år sedan ungefär. Jag använder dem inte supermycket, men ibland, och de kan vara väldigt insiktsfulla. Och de funkar så att du ställer en fråga till en astrolog och i samma ögonblick som du ställer den här frågan så tar vi fram ett horoskop och så läser vi svaret på frågan utifrån det här horoskopet. Så där är det som att man använder astrologi och tiden för när något uttalas för att söka svar. Så man använder tiden som ett slags divinationsverktyg. Och där kan det vara väldigt specifika frågor. Alltså, ja, det kan vara vad som helst. Men var är min katt som är försvunnen? Eller ska jag ta det här jobbet? Eller kommer jag få det här jobbet? Sådana saker. Det här var en lite rolig fråga. Om en synasteri, det är alltså hur två personens horoskop passar ihop. Så det är hur du passar ihop med en annan människa. Är doomed to fail. Låt oss säga att du är på en ny dejt. Backar du då eller ger du personen en chans trots att stjärnorna inte matchar? Jag skulle inte utesluta någon ur mitt liv på grund av bara astrologi om jag kände att det var en spännande person som jag vill, alltså som min intuition eller min, så här, min känsla säger att jag vill lära känna. Jag skulle säga att jag inte heller riktigt uttrycker det så. Jag vet att det kan uttryckas så att så här, det här relationen är doomed to fail eller så. Men jag uttrycker mig inte så om man skulle komma på en synastriläsning till mig. För att jag tror inte riktigt att det är så det funkar. Utan synastri visar ju vad vi aktiverar hos varandra. Vad andra människor aktiverar i dig och vad du aktiverar i dem. Och vad er relation får för natur. Och då är det så att de här aspekterna som inte är anses så positiva, det är ju ofta då kvadraturer eller oppositioner. Dels behöver de inte vara helt negativa. Ofta skapar de liksom en utveckling i relationen, att det händer någonting. Jag tänker att om man träffar någon som man inte har några hårda aspekter med, då tänker jag att det inte händer så mycket. Då kanske man bara tycker att det var en helt okej person, men det är inte så mycket mer med det. Sen kan de också skapa attraktion. Alltså att man dras till de här människorna för att det finns en spänning däremellan. Men sen tänker jag också med sådana aspekter som är lite svårare. Det handlar ju om någonting som, om en sån person kommer in i ditt liv och du vill fortsätta träffa den, eller man ska säga, då aktiverar ju den någonting i ditt liv som det antagligen är meningen att du behöver jobba med. Sen ska jag säga att jag är uppmärksam på vissa aspekter som jag kanske har mött i tidigare relationer och som jag vet hur de känns. Och då, om jag tittar på det och känner att så här, ja, det här kan bli så här, då försöker jag vara lite vaksam på det. Det gäller även i vänskap, ska jag säga. Och om jag ser sen tecken på det i den här personen och det inte är någonting som jag känner att jag vill ha i mitt liv nu, då kanske jag skulle kunna backa. Jag gjorde faktiskt det från en, jag ska inte kalla det relation, men en som jag dejtade lite, där jag ganska snabbt såg det som jag, alltså jag såg det både i vår astrologi och i våra beteenden, hur jag betedde mig, hur den personen betedde sig och sådär. varningssignaler och som påminner mig väldigt mycket om en tidigare relation som jag absolut inte ville hamna i igen. Och där avslutade jag det utifrån någon slags kombination av min egen intuition, min egen känsla och astrologi. Och det har jag inte ångrat, kan jag säga. Och det var några år sedan, och då när jag har sett liksom hur den personen utvecklades och sådär. Så att, men sen kan jag också tycka, alltså jag generellt när man tänker vänner och sådär, kanske även partners, så dras jag väldigt mycket till folk som har starka Merkurius i sitt horoskop. Och två tecken då som är styrda av Merkurius är tvillingarna och jungfrun. Och det är personer som har dem starkt i sitt horoskop som jag ofta gillar att umgås med. Och det är lite kul för att det är liksom de två tecknena som jag själv i mitt horoskop inte har några placeringar i. Och så att jag tänker att det är för att jag ser något i dem som jag inte känner till själv, så att jag behöver det i mitt liv, eller jag tycker att de är spännande på något sätt. Och det var lite kul för typ 2 år sedan så hade jag en födelsedagsfest med kanske 10-15 kompisar, så här, liksom bra kompisar som jag gillar mycket. Så det var inget jättestort. Och då skulle jag tänka något som de här personerna hade gemensamt, de som var bjudna. För jag hade ju valt då personer som jag liksom verkligen gillar. Och då kom jag på det att alla de hade i sina stora 3 tecken, alltså sol, måne och ascendent, antingen tvilling eller jungfru. Så något av de här 2 Merkurius-styrda tecknena.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Kan man se när någon ska dö i ett horoskop? Jag ska svara både ja och nej. Och jag kan säga att jag själv aldrig skulle säga det till en klient oavsett vad jag såg. Jag skulle nog inte heller tänka det så. Däremot kan man ju kolla för sig själv. Jag har såklart kollat på mitt eget. Och man kan kolla på alltså, sina närstående eller sådär. Om man vill veta. För det beror ju på, en sån grej beror ju verkligen på vad är syftet med att försöka ta reda på det. Sen finns det också, alltså döden kan ju vara så mycket. Döden är ju inte bara att du fysiskt dör i astrologi eller i min värld, utan det är ju en process som kan ta sig så olika former. Vi har i astrologi så symboliseras ju död av mycket Saturnus eller av Pluto eller av 8:e huset och sådär. Men en död kan ju lika gärna manifestera sig som ett andligt uppvaknande, en skilsmässa eller något liknande. Så att det är så svårt att säga. Sen ska jag också säga att vi alla har ungefär 3 gånger om året, så har alla vid olika tillfällen i sitt horoskop tillfällen då astrologin säger att vi skulle kunna dö. Men det är ju inte så att vi dör under alla de här tillfällena, givetvis. Men det kanske är dagar då man ska vara lite försiktigare eller så. Men sen tänker jag också på hur vi lever idag. Vi lever ju ganska skyddade världar så. Alltså vi som lever här i Europa och så i alla fall. Eller ja, i Norden. Så att, ja, och ja, såklart inte de som är typ gängkriminella och sånt. Men tänk att om man var ute i krig eller om man är gängkriminell då. Då kanske de här transiterna är lite mer... I våra liv kanske de visar sig på mindre sätt. Men det finns ju... Alltså där ska man säga att det finns ju absolut tillfällen i ens horoskop där man kanske inte ska utmana ödet för mycket. Jag kommer ihåg för... Var det förra sommaren eller förrförra? Det minns jag inte. Men när det var den här... olyckan på Gröna Lund, att en berg- och dalbana spårade ur och jag kommer inte ihåg hur många som dog, men det var ju några som dog och blev skadade och sådär. Då var det ju en hård aspekt mellan Mars och Uranus. Och då kan jag säga att de dagarna när vi har en sån aspekt så skulle jag personligen inte sätta mig i en berg- och dalbana eller hoppa fallskärm eller någonting sånt, utan då skulle jag undvika sånt, för att det handlar ju om just, alltså Mars är våld och brand och plötsliga saker kan det vara, och Uranus är liksom plötsliga, oväntade olyckor och sådär, och de här faller ju då på olika sätt i olika människors horoskop. Men om man skulle försöka titta på när en person ska dö, så om man skulle vilja, alltså när jag själv har tittat när jag ska dö, då använder jag såna här framskridna planeter eller progress planet, för där är det större chans, eller man ska säga, att man får syn på såna saker, att man ser hur livet utvecklar sig. Och jag har faktiskt tittat i mitt eget, så om jag inte dör innan det, det kan ju hända, man vet ju inte vad jag utsätter mig för här i mitt liv. Men om jag inte gör det, då ser det ut som att jag kommer lämna det här livet vid ungefär, jag har för mig att det var 87 års ålder, kan ha varit 89. För då har jag en sån aspekt i mitt framskridna horoskop som jag inte tror att en 89-årig person klarar av. Däremot om det hade, den hade varit nu, då hade ju inte jag tänkt att ah, det här är när jag ska dö, utan då hade jag tänkt att nu kanske något kommer förändras mycket för mig. Jag ska säga att jag har sett när jag tittat i människor som kanske har stått mig nära eller någon känd persons horoskop och sådär. Då kan man ju titta på transiter också. Det kallas ju för att man ställer dödshoroskop vid personens dödsögonblick. Men då har det för mig i alla fall, alltså de gångerna jag har tittat, så har det varit tydligast i såna här framskridna horoskop. I och med att transithoroskop kan betyda så himla mycket olika saker. För att svara så, ja, på ett sätt och på ett sätt inte. För att man kan också verkligen ha fel, som sagt. Död kan stå för så himla mycket saker. Man kan tolka helt fel. Och jag kommer inte att berätta det här för folk. Så att ni behöver inte fråga mig om när ni ska dö i era horoskop. För det är liksom inte den... Det är inte den typen av astrologi som jag känner att jag vill så här ge till människor. Jag tycker som sagt att vi ska använda astrologi för att utvecklas. För att leva så bra liv som vi kan leva. Och för att utvecklas både andligt och i vår vardag och sådär. Så jag tycker inte att det finns någon poäng i det där. Jag tror också att det är meningen, för att om det var så att vi skulle veta exakt när vi ska dö och sådär, att det var liksom... Jag tänker att då skulle det vara premissen för livet. Tänker att det finns något, även om jag då jobbar med att liksom titta på energierna och framtiden och sådär, så tycker jag att det finns något viktigt i att livet är lite oförutsägbart. Att vi inte vet exakt vad som kommer manifestera sig genom de olika planeterna och energierna. Det gör det också spännande att leva. Men det gör det också spännande att leva, att se att det är kosmiska och universella energier som spelar in i våra liv. Och att vi är en del av det här enorma universumet. Hur mycket av tidigare liv och karma kan man se i sitt födelsehoroskop? Jättemycket. Och jag läser ganska mycket karma och tidigare liv i horoskop. För jag är en, jag vet inte vad man ska kalla det, alltså det är min övertygelse att vi lever flera liv. Jag tycker mig ha sett så mycket liksom bevis på det. Jag har själv besökt tidigare liv, alltså genom hypnos och sådär. Och jag tycker det känns på något vis, för mig, det är min övertygelse. Sen om det sker i parallella universum, andra dimensioner, eller om det är att vi återföds till den här jorden igen och sådär, det vet jag inte. Men jag ser det som en ganska viktig del av min astrologi och jag läser ut det ganska mycket när jag läser horoskop. Om man vill titta själv så kan man titta lite på sina noder. Vi ser karma och tidigare liv i flera placeringar, men noderna är de tydligaste. Och då kan man titta på den som kallas för den södra noden, den karmiska noden. Vi har två noder i vårt horoskop och de är alltid exakt mitt emot varandra i horoskopet. Och det här är ju inte några planeter utan det är matematiska punkter. Det tecken och det hus där du har din tidigare livnod eller vad man ska kalla karmiska noden, de visar saker du har gjort i tidigare liv. Och energier som du är lite klar med och kan behöva jobba med att lösgöra dig från. Sen kan man titta i horoskopet om man till exempel har, alltså man kan ju ha noderna på mer eller mindre aktiva placeringar. Så att om du till exempel har noden i konjunktion till din ascendent eller så, då blir din karma väldigt aktiv i det här livet. Eller om du har den i konjunktion till solen eller månen eller så, då blir de tidigare liven kanske lite mer aktiva delar av ditt liv. Den här karman är mer aktiv. Men sen finns det också lite andra tekniker. Jag har hållit på lite med en där man flyttar lite på födelsehoroskopet för att man kan även i husplaceringarna och i de här vinklarna som vi har i horoskopet kan man också läsa ut tidigare liv. Alltså det finns olika typer av hus där vissa av husen visar det som är väldigt aktivt nu. Vissa visar på det vi har ärvt och det vi har med oss. Och vissa visar framtid. Och då kan man genom att flytta tillbaka de här vinklarna till de husen som visar där vi har varit tidigare, kan man faktiskt läsa ett helt horoskop utifrån ett tidigare liv. Och jag gjorde det här en gång. Jag gick i en utbildning hos en amerikansk astrolog som hjälpte mig att göra det här. Och jag fick en sån otrolig upplevelse första gången jag gjorde det här och läste ett tidigare liv, att jag satt och grät och fick jättemycket insikter och verkligen, verkligen förstod varför jag har gjort vissa val i det här livet och varför jag beter mig på vissa sätt och varför jag har vissa rädslor och sådär. Så det var otroligt kraftfullt för mig. Det var en väldigt kraftfull upplevelse. Och jag minns att jag gjorde det för en klient. Jag gör det för ibland, jag gör sådana läsningar. Och det var en klient där det jag sa, om det var att hon hade varit en soldat i något krig och sådär, när hon berättade för mig att hon har drömt det jättemånga gånger. Alltså det jag berättade för henne har hon haft jättemycket mardrömmar om hela sitt liv. Och hon har kanske inte tänkt att det var ett tidigare liv, men för henne blev det väldigt liksom uppenbart nu att det skulle kunna vara det. Och jag tänker så här, för er som inte tror att vi har levt tidigare eller sådär, det behöver man inte tro, men uppenbarligen är ju det här någonting som slår an någonting i oss. Tänker jag också på de här hypnoserna och så jag har gjort det jag besökt tidigare i livet, att För mig spelar det inte så stor roll om jag egentligen har rätt eller fel i det. Det spelar ingen roll om det var ett tidigare liv eller om det är något annat som är begravt i mitt psyke. För att det är ju någonting som mitt medvetande eller mitt undermedvetna vill kommunicera till mig och vill att jag ska lära mig någonting av. Så att vad det är tycker inte jag personligen är så viktigt. Men här kommer vi faktiskt in på en sån här till inläst fråga apropå noderna.
Hej Ebba och tusen tack för en helt magisk podd. Min fråga är, hur funkar det när man har norra noden, solen och månen i samma tecken? Jag har dessa i jungfrun och har funderat mycket på hur det hänger samman att norra noden som visar vart jag är på väg. Samtidigt är jag min sol och måne och de är i samma tecken. Så om du skulle vilja förklara lite närmare i detta så hade jag blivit jätteglad. Tusen tack!
Det här är faktiskt en väldigt fin aspekt. Det är ju flera viktiga placeringar i ditt horoskop som sammanfaller med varandra. Norra noden visar ju på ett sätt som du säger dit vi är på väg, men kanske man ska säga snarare dit vi ska vara på väg. För norra noden kan handla om områden som vi tycker känns obekväma men som vår själ behöver utvecklas i. Så det är inte alltid man känner att ens norra nod är dit man vill vara på väg eller där man är bekväm att vara. Men när man är där så tar man väldigt stora kliv i sin utveckling och får väldigt mycket ut av det. När då solen som liksom symboliserar ditt jag, ditt ego, ditt medvetna sinne är i konjunktion, alltså i linje med din norra nod, då är det ju som att universum ger dig en mycket tydligare riktning. Alltså att du både är det som din norra nod vill ta dig till, så du kan ta mycket tydligare steg framåt i det, om du förstår. Det blir inte en lika svår process att hitta fram i det här. Vi kan säga att din själ och ditt ego är i linje med varann, eller det vi brukar kalla för vårt högre jag är i linje med ditt ego, vilket gör att du kan uppnå väldigt mycket. Och ditt liv handlar här mycket om att så här omfamna dina kvaliteter, din magkänsla och så. För när du följer den, då är du på rätt väg. Sen har du ju även månen här som faktiskt ger dig väldigt spirituella kvaliteter. Så här har du kanske mediala kvaliteter eller alltså att du känner av en väldigt stark intuition eller riktning eller sådär. För den norra noden kan man säga förstärker ditt nattliga sinne. Alltså din förmåga att se i det skuggiga och att navigera känslomässigt. Så det här är en väldigt fin aspekt eller väldigt fina aspekter att ta tillvara på. Här har jag då nästa fråga. Vilket är det läskigaste födelsehoroskopet du har sett? Och det här tyckte jag var lite kul. Jag gillar ju lite läskiga saker och jag har ju studerat så här katastrofers horoskop, alltså ni vet så här 9/11, Estonia, såna grejer, för det kan man ju göra också. Men om man tänker födelsehoroskop så ska jag ju säga också att det är inte så att jag liksom tar upp en random persons horoskop och tänker att oj, det här var läskigt liksom, utan det är ju när man tittar på någon som har gjort hemska saker, till exempel när man tittar på dens horoskop kan det ju bli läskigt för att man ser så aha, här fick de här energierna utlopp och sådär. För jag ska säga att man kan ju ha väldigt mycket läskiga aspekter och samtidigt vara jättesnäll, för att alltså alla arketypiska energier och stjärntecken och aspekter har ju olika uttryck. Så att man kan ha aspekter som kan vara kanske hårda eller skrämmande och sådär. Men då kanske man, för att man känner till den här energin eller sådär, kanske man använder det till att hjälpa folk som är i svåra situationer för att man känner till det här mörkret, eller det kanske gör en mer orädd eller sådär. Så att det är inte så att jag tycker alla som har vissa placeringar är läskiga. Men jag kom på ett exempel, jag ska ta upp hans horoskop här, för det är nämligen seriemördaren Ted Bundy, tycker jag har ett väldigt läskigt horoskop. Han var ju en oerhört läskig människa som inte lever utan dog i dödsstraff. Han är född 46, men han var väl aktiv, ja men det var väl på typ 60- och 70-talet som han mördade jättemånga kvinnor då i USA och reste runt över USA. Och några saker som gör honom väldigt läskig, eller det är klart det i sig är läskigt, men saker som gör honom läskig också är att han beskrivs som att han var väldigt charmig och väldigt bra på att prata och sådär. Och det gör ju liksom honom extra läskig, för jag tänker att varför han kunde lura med sig folk hem och så var ju för att han såg, typ han var ganska snygg, han var trevlig och sådär. Och det gör ju, blir ju ännu läskigare när han då har det här väldigt läskiga i sig. Hans horoskop tycker jag är väldigt intressant och det är läskigt. Och då ska jag säga varför. Jag har ju nämnt tidigare i den här podden att det är de rörliga tecknena som ofta då, eller så ska man inte säga, men när man tittar på seriemördares horoskop så återkommer de rörliga tecknena, särskilt i soltecken då. Och där har vi ju tvillingarna, jungfrun, skytten och fiskarna. Ted Bundy har ju skytt sol, så han är ett rörligt tecken. Han har även Mars och månen i skytten, så han är ganska stark skytt. Och jag tycker att man kan se det då i, om man ska tänka på verkligen liksom skuggsidor i tecknarna, men att han liksom var ganska impulsiv och drevs av någon så här lust och passion, och han behövde ständiga kickar och sådär. Och sen att han ju var väldigt aggressiv, för han har ju Mars här i ett eldtecken där ilskan kan blossa upp väldigt fort. Han har också Mars i konjunktion till månen, vilket visar att känslolivet är präglat av en väldigt stark temperament, alltså mycket ilska. Sen har han då samtidigt Merkurius och Venus, båda retrograda i tecknet skorpionen. Och om man ska tänka då på så här lite perversa drag, eller man ska säga, så kan man ju titta på skorpionen. Det är absolut inte alla skorpioner som är det, men man brukar ju prata om att skorpionen är lite mer så här kinky och sådär. Och när planeterna är retrograd så kan man tänka att det kan ta fram lite sämre sidor av tecknarna. Det var också så att han mördade kvinnor som såg ut som typ hans första kärlek, som dumpade honom. Och det var väl någon slags hämnd på henne eller sådär. Och där kan man ju tänka väldigt så svartsjuk. Venus, som dessutom är retrograd och som i skorpionen då kan i den sämsta formen få så här väldigt besatta drag. Han måste ju ha varit besatt av henne på något sätt. Men sen är han, han har fler liksom sådana här aspekter. Han har också sin Mars då och sin måne i opposition till Uranus, vilket gör att det blir väldigt så här instabila energier. Det kan komma över som något plötsligt över honom som han inte kan stoppa. Hans ilska kan blossa upp väldigt plötsligt. Och han kan vara väldigt så explosiv. Han har lejonascendent, och det ser vi ju också då i det här. Han var charmig, han såg trevlig ut, han kunde prata för sig och sådär. Men han är också född under en konjunktion som inte är helt exakt, men den är ändå ganska exakt, mellan Saturnus och Pluto. Och det här är en ökänd konjunktion. som sker ungefär var 30 år, och man behöver inte få panik om man har den i sitt horoskop. Men den kan man koppla till sånt som andra världskriget. Den var också när corona började, så hade vi den här konjunktionen. Så att den är kopplad till väldigt mycket svåra saker. Grejen är att han har den i sitt första hus vid sin ascendent, alltså. Så att den är del av hela honom. Den är del av hur han ser på världen, det han för ut, hans varande, hans liksom kropp och allting. Så i de dåliga formerna så kan man se att de visar det han var. De är också retrograda. Sen ska jag faktiskt säga att han är också född under en solförmörkelse. Han är född dagen efter eller några timmar efter en solförmörkelse. Men, och där får vi ju också en ökad liksom energi. Och då, eftersom han är lejonascendent, så styrs hans horoskop av den här förmörkade solen. Så han har ett läskigt horoskop. Och om man skulle ha ställt det här horoskopet till någon som inte var en mördare, en helt vanlig person, då skulle man fråga saker om ilska och plötsliga utbrott, och kanske om personen själv har varit utsatt för någonting. För det är inte alltid så att det syns i hur vi beter oss. Det kan också vara att man själv utsätts för saker.
Alltså, min fråga gäller det här stjärntecknet ormbäraren. Det var ju väldigt mycket, tycker jag, spekulationer och tankar kring det när det kom för några år sedan. Och det kändes väldigt hett och inne att prata om det. Och så funderar jag, för att jag är född den 13 februari, vilket gör mig då till vattuman, och jag identifierar mig väldigt mycket som vattuman. Men i så fall, om man nu ska tro på det här ormbäraren och vad den gör med alla andra stjärntecken, då får ju den en effekt på till exempel, ja, som mig då, vattuman, då blir jag plötsligt stenbock. Och det känns lite tokigt så. Jag bara undrar om du har några tankar, reflektioner kring det.
Den här frågan har faktiskt ett par av er ställt. Och den kommer upp då och då. Jag minns att jag hörde om den första gången, kan det vara 15 år sedan eller någonting. Och ibland blir det så här väldigt mycket snack om den. Men grejen är att den är inte ett stjärntecken. Ormbäraren är en stjärnbild. Vi har ju massa stjärnbilder. Ni vet, Karlavagnen, Stora björn och sådär. Men den är inte del av zodiaken. Och det jag vill att ni ska tänka lite på här är också att vi har ju 12 stjärntecken. Vi har 12 månader på året. Vårt dygn är 12 gånger 2 timmar och så vidare. Och om det här stjärntecknet var, alltså allt hänger ihop med zodiaken och hur vi har byggt upp den. Så det är inte bara så att det här stjärntecknet skulle förändra vad just du har för stjärntecken, utan det skulle förändra hur hela vår tid är uppbyggt. Zodiaken och astrologi är ju tid. Det är tid vi tittar på. Vår tid styrs ju av solens, alltså, eller våra varv runt solen, planeternas cirklar, månens cirklar och sådär. Och de hänger så mycket ihop med det här, så att ormbäraren är helt okorrekt i all så här matematik och helig geometri och sådär som vi har. Så jag kan säga bara från min synvinkel och från det liksom jag vet, så ormbäraren finns inte, och det finns ingen seriös astrolog som jag känner till som anser att ormbäraren alltså den existerar som en stjärnbild, men inte som ett stjärntecken och inte som en del av zodiaken. Så att den kan ni strunta i. Nu tar jag 2 sista frågor, för jag inser, alltså jag har massa mer frågor, men jag sparar dem till ett nästa lyssnaravsnitt, för det blir så långa svar från mig. Vilka placeringar ska man kolla på när man vill veta om sin karriär? då ska man kolla på det som jag har pratat om i podden som medium coli. Man kan också säga medium celi. Och jag funderar på om jag ska börja säga det för att alla tycker att medium coli låter som en bakterie. Det är ju latin och det stavas, alltså coli stavas C-O-E-L-I. Där ser man sin karriärspunkt och vad man riktar sig mot. Man kan även se sådär i soltecken och andra placeringar också vad man passar för. Så det blir ju en kombination. Men ur medium coli kan man läsa ut vad någon jobbar med eller borde jobba med. Ofta hittar man dit, men det kan ta lite tid. Jag hade en klient här för ett tag sedan som hade sin medium coli i Vattumannen och som jobbade på liksom en fabrik med helt så här styrda fysiska arbetsuppgifter. Och hon var jätteolycklig i det och mådde jättedåligt. Och det kan jag säga att det kunde inte bli mer fel, som man kan vara på fel spår och då känner man nog det. Älskar man sitt jobb och har så får det väl vara så. Men jag tror inte att man älskar det om man har den typen av medium coli. Sen finns det andra grejer man kan titta på. Man kan titta på vilken planet som styr ens medium coli. Varje tecken styr ju av en planet. Så att om du har oxen i medium coli, då styr Venus din medium coli. Så då kan man se i oxen att du kanske jobbar med något som handlar om antingen skönhet, njutning, alltså våra sinnen, så smak, doft, känsel och sådär, eller skönhet, eller pengar, eller så, något i jordelementet, och att du kanske behöver en del stabilitet i arbetslivet och så, eller att du är långsiktig och envis. Men sen då om man tittar var din Venus befinner sig, då kan man se mer saker här, så då kanske man kan se om du till exempel har din Venus då i fjärde huset i skorpionen, då kanske man kan tänka att ja, du kanske jobbar hemifrån eller du kanske jobbar med ekonomi och sånt inom fastigheter, och med skorpionen där så kanske ditt arbete involverar någon typ av hemligheter. Chirons plats i hela skeendet som varit nu med så stort vädursfokus. Här tänker jag att den här frågan såklart handlar om eklipserna. Vi har ju haft en eklipsperiod i väduren, eller väduren och vågen, och väldigt mycket planeter i väduren. Och Chiron är ju också i väduren och har varit det ett par år. Och jag ska säga så här, väduren har ju massa saker, men när vi tittar på världen i stort och sådär, då styr väduren både mod och förmågan att agera och så, men även krig, våld. Vi har det här marsstyrda tecknet. Chiron styr sår, våra allra djupaste själsliga sår och vår förmåga att läka. Chiron är en miniplanet kallas det för, eller en kentaurplanet som är döpt efter en kentaur, alltså en mytologisk kentaur. Kentaurerna var ganska krigiska. De var hälften människor och hälften hästar. Och de stred mycket och sådär. Men Chiron var den visaste av alla kentaurer som inte stred utan sysslade med läkekonst. Och var väldigt skicklig på det. Chiron själv var barn till gudar, så han var odödlig. Men vid ett tillfälle så träffades han av en giftpil som gjorde att han inte dog eftersom han var odödlig, men fick leva med smärtor för resten av sin tillvaro. Och till slut blev det så att han bad gudarna att få dö, för han klarade inte att leva med de här smärtorna, och då blev han en stjärnbild. Den stjärnbilden som vi har faktiskt skytten, det är ju en kentaur, skyttens symbol. Jag tänker att det här skeendet Alltså eklipserna sätter ju igång olika saker för olika människor. Men när vi tittar på hela världen så tycker jag att det är ganska uppenbart, både när man kollar datum men också vad som pågår i världen, att det handlar om krig, våld, den här energin hos oss människor som uppenbarligen finns, att vi vill liksom äga, strida, lägga under oss hela planeten och andra länder och sånt där. Allt vi liksom som bränns ner, som bombas sönder överallt. Det har ju såklart gjort det länge, men det känns ju extra aktivt nu. Kanske för att det har kommit närmare oss, kanske för att det sker på fler platser nu än för ett tag sedan. Jag vet inte. Men jag tänker att de här eklipserna på ren kollektiv nivå exponerar de här såren. Just nu står vår fred i brand. Och då frågar Kiron oss, kan vi läka det här? Kan vi hitta sätt att läka de här såren? Eller börja läka dem? Och gör vi inte det så exponerar Kiron de här såren för oss på kollektiv nivå väldigt mycket. Så, jag vet som sagt att jag har massa frågor kvar och vi kommer ta dem. Jag får göra lite sådana här avsnitt då och då. Kan göra sådana här som extra avsnitt. Nästa vecka kör vi fiskarna. Och sen kommer jag göra de här stjärnteckenavsnitten. Det kommer som vanligt sen. En gång i veckan. Räknade, jag tror jag har 6 tecken kvar som jag inte har gjort. Och alla kommer komma. Sen börjar det om eller vi tar nya placeringar och så. Men alla soltecken kommer få sitt avsnitt. Och som det ser ut nu i planeringen så är som sagt fiskarna nästa. Sen kommer skytten. Sen kommer oxen. Och sen kommer resterande. Så att det är på gång. Men i vilken ordning de kommer ha lite att göra med mina gäster. Och när jag får till inspelningar med olika personer och sådär. Men vi hörs igen snart. Tack för era frågor. Det var jättekul.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.